In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Jovars, Sillypodden.
Jovars, det var en entusiastisk start.
Jovars, det är du som... jag är så där och väntat på dig. Du har riktigt jobb att göra.
Ja, jag låtsas vara märkvärdig och ha andra saker för mig. Men...
Mm. Har du hittat någon ny konflikt i media-Sverige som du kan gräva i och sticka pinnar i?
Ja, vi hade en diskussion precis om hockeykommentatorer som skriker euforiskt när det blir gurgel. Jag vet inte vad det kan resultera i, men det är inte jag som startar de här tanketrådarna. Så att...
Ordet gurgel. Ja, jag har i och för sig inga problem med slagsmålen.
Men vilket jävla fianteri är du sex år liksom? Ja, fan.
Det är ju jävligt konstigt. Ja. Det är ju ett jävligt konstigt inslag i idrotten. Sen ska jag tycka att det ser kul ut att titta på. Alltså, jag bara blir lite så här som ett barn liksom, så här, nu slåss de igen. Ja. Men det är om det.
Nu ska vi prata fotboll. Ja, det ska vi göra.
Hockey är ju ändå en marginalföreteelse, eller hur?
Ja, alltså det är ju knappt existerande idrott. Det är några polarbjörnar högst upp i norr som tycker att det är kul att göra något när sjön är frusen. Men vi som bor i liksom breddgrader där man inte måste åka skridskor, vi åker ju inte skridskor.
Vet du vad jag tror det är? Det är för att när de slåss, det enda gången jag riktigt fattar vad de gör.
Ja, så kan det vara, ja.
Annars är jag lite osäker. Vi har pratat om det innan, vi kommer prata om det mer antagligen. Higuain. Ja. Nu har ju Gattuso också bekräftat att Higuain vill till... Men alltså så här, Milan vill att Higuain ska till Chelsea. Higuain vill till Chelsea. Chelsea vill att Higuain ska till Chelsea. Min gissning är att Higuain kommer hamna i Chelsea.
Det finns en som inte vill att Higuain ska till Chelsea.
Ja, det är väl Morata.
Nej,
han vill ju också iväg.
Antonio Cassano vill inte att Higuain ska till Chelsea. Han tycker att Higuain ska gå till Inter och att han ska sälja Icardi. Och bara, han sa det att Higuain är en riktig mästare. Så om han skulle komma till Inter, då skulle jag, om jag var tränare för Inter, skulle jag säga till Icardi. Bye bye.
Okej. Jag håller inte riktigt med Cassano.
Nej, inte riktigt.
Jag tycker att Icardi är ett par streppvassare än Higuain 2019.
Kan man säga.
Inte med det sagt att Higuain är slut. Jag tror bara, vi har varit inne på det tidigare, att miljön i just Milan har inte varit så gynnsam för honom. Kan ju fortfarande spela för
honom. Var Cassano också inne på faktiskt. Ja. Milans problem är att de borde bygga ett bra lag runt Higuain och kasta bort honom. Det finns väl en liten sanning där. Det är ju ett misslyckande för Milan att de inte... Det är lätt att hacka på Higuain för att han är fullständigt usel den här säsongen. Men frågan måste ju ställas varför han varit briljant de senaste åren och sen helt plötsligt så otroligt dålig. Och det finns ju en sak som har förändrats, och det är ju klubben och omgivningen. Så att
precis.
Det är väl ett misslyckande där, minst sagt.
Ja. Han har väl en brorsa som är ute och vevar också?
Kan han mycket väl ha. Mm. Det känns väldigt argentinskt att ha en brorsa som är ute och vevar.
Jag tror att han har en... Att hans brorsa är hans agent.
Ja, det är klart han är också.
Sådär. Ja. Sådär som man gör.
En av många agenter förmodligen. Mm.
Och så. Ja, men det kan vi väl tro. Vet du vad? En annan, och det här tycker jag är roligt. Neymar vill ju verkligen till Barcelona. Han vill ju inte vara kvar i PSG. Jag såg på... det var på sociala medier. Jag tror det var på YouTube.
Du har alltid väldigt stark i dina källanvisningar.
Nej, men det är Guillem Balage. Ja. Som ändå har viss insyn i Barcelona. Han hade ju mer insyn.
Ja, det hade han. Man ska inte överdriva hans betydelse. Nej, att han har ritat ihop några böcker. Men absolut.
Jo, men
du har rätt att fortsätta.
En gång i tiden så hade han definitivt... var en av journalisterna som blev betrodda med information. Sen han började jobba för Sky så får han ju inte den här informationen längre från klubbar och agenter och spelare på samma sätt som han fick innan. Men han har ju fortfarande en viss insyn i livsstilen där nere och kan spelarna och kan laget och sådär. Och det här med att Neymar då, enligt honom, så fort han är spelledig och inte har träning så är han i Barcelona. Han är hemma och äter middag hemma hos familjen Suarez. Han är ute och fikar med Messi och entourage och så vidare. Och det är liksom, han ser sitt liv fortfarande i Barcelona. Vill väldigt gärna flytta till Barcelona. Samtidigt som han processar mot Barcelona för att få ut sin sign-on-bonus, sin sign-on-klausul som han aldrig fick då när han då blev köpt till PSG. Så att han bedriver en rättslig process mot klubben han egentligen vill till, samtidigt som man då hoppas att klubben ska betala vad det nu blir ett par miljarder för att köpa loss honom från PSG-kontraktet, för det är vad det kommer kosta. PSG kan ju inte gå för mycket förlust på den affären, de sitter ju rätt pyrt till FFP-mässigt fortfarande, så att snacka om att vilja ha kakan och äta den samtidigt.
Ja, sen är jag ju lite rädd att du kliver ner i den här berömda Barcelona-fällan nu, att man tror på all den propaganda som sprids nu för att de liksom ska jaga loss Neymar från PSG. Det här som vi varit inne på förut, den här Cesc Fabregas-taktiken och allt det här. Och det känns som den gode Ballage här kanske har sina liksom närmaste vänner där i Barcelona-kretsarna som kanske också ser att det finns en poäng i att de här uppgifterna sprids, så att det då påstås att Neymar hela tiden hänger i Barcelona. Och så där.
Han var också inne på att de här uppgifterna mycket väl kan vara sådana som Barcelona använder för att driva upp priset vid eventuell Real Madrid-övergång, ja, för Neymar. Vi måste hålla priset högt, att det finns andra intressenter.
Ja, ja.
Om PSG nu kan tänka sig att släppa Neymar och han vill lämna. Det har ju pratats om Real Madrid väldigt mycket för Neymar.
Men det blir väldigt spännande också, PSG, just hela det här Qatar-projektet. Det känns ju som hela tanken var att det skulle någonstans pika där kring hemma-VM. Och det är ju 3,5 år kvar dit. Man hade ju tänkt att de kanske skulle hålla Neymar tills dess då, liksom, och för att få den här maximala PR-vinsten och bygga upp allting. Om de då ska släppa honom, de måste ju inte bara liksom kompenseras ekonomiskt, utan de måste också kompenseras anseendemässigt. De kan ju inte liksom börja montera ner sitt stjärnbygge i Paris nu, långt innan VM ens har börjat. Så det blir intressant att se hur de gör, och om de då gör på klassiska tarmaner att de helt enkelt bara tar Neymars pass och förbjuder honom åka någonstans och gör med alla andra sina arbetare. Det är ju bara spekulationer, det hade ju kunnat ske kanske.
Det har funkat för dem.
Ja, det funkar alldeles utmärkt. De har ju byggt en av vinterns bästa semesterdestinationer, om man ska tro diverse sociala medier och andra som lägger ut så fina bilder därifrån.
Ja, det är helt otroligt. Men vi får väl se det. Jag tror ju inte att det finns någon möjlighet för Neymar att flytta, för att han kommer aldrig få PSG att gå med på den ekonomiska förlusten som det skulle innebära för honom att lämna och säga upp sitt kontrakt.
Han kan väl inte säga upp sitt kontrakt heller.
Han kan inte säga upp sitt kontrakt.
Nej, och det finns ju, om jag är rätt informerad, den här typen av utköpsklausuler som spanska klubbar måste skriva in där, och ibland då sätter rena fantasisummor, vilket de trodde att de hade gjort på Neymar. Det är väl förbjudet enligt franska ligans regler, om jag har förstått det hela rätt. Så att det kan inte ens existera ett sånt i hans kontrakt.
Det är ju kulturer som möter varandra. Det ena landet då måste ha det, och det andra gänget inte får ha det.
Och så gillar man kulturen också där Neymar då eventuellt säger jag ska flytta, och sen ska han upp då till shejken i Qatar, som är vana att göra precis vad fan de vill med vem som helst, och ska de behandla den här bångstyriga brassen, kommer in med sina rastaflätor och dunkar dem i bordet och säger jag ska härifrån. Ja, det vill man ju se hända.
Ja. Nej, men han lever väl inte riktigt i verkligheten, Neymar, alla gånger.
Nej, herregud.
Han har ju lite sådär det syns att storhetsvansinne, men han känner nog en väldig sense of entitlement på något sätt.
Ja, men han har ju varit alltså Brasiliens nästa stora fotbollsstjärna sedan han var 10-12 år. Alltså han är ju inte den här på något sätt den sent blomstrande, utan han är ju den här super talangen som verkligen infriade alla förväntningar. Och han har ju haft den stämpeln på sig, så liksom killen som ska rädda Santos ekonomi över först och sen erövra världen och bli brassarnas nya. Och liksom, han har ju särbehandlats hela sin uppväxt, det är klart. Och förvänta sig att den killen som har satt på den pelan så tidigt ska växa upp och bli en, liksom, en normalt fungerande person och se sig själv på samma nivå som alla andra människor på jorden. Det är ju att förvänta sig lite mycket, tror jag.
Men han är bra på fotboll.
Han är väldigt bra på fotboll, ja. Och han är en äkta stjärna. Man måste ändå hylla dem, även fast man kan förakta det de gör ibland och tycka att vissa saker är märkligt. Jag tycker att det är väl framförallt Neymars filmningstendenser folk har väldigt, väldigt svårt för. Så måste man ju ändå uppskatta att det lever vidare, de här liksom bångstyriga, riktiga superdivorna. Sen Romario, Stoichkov och alla de här Hadjis tid.
Absolut. Sen är det ju att han har ju faktiskt aldrig fått spela med sin kompis Coutinho heller, om han skulle flytta tillbaka. Men nu är det ju snack om att om han skulle flytta tillbaka till Barcelona, då ska Coutinho säljas för att finansiera det. Vi pratar om att han ska gå åt andra håll. Ja, men det
han
är
väl bäst med Messi och Suarez också, så där ska han ska nog överleva det.
Ja, precis. Ramsey. Det känns ju mycket mer troligare då, om vi ska prata om någonting som faktiskt kan hända. Juventus är det pratas som mest om. Det kan kosta Juve upp mot 20 miljoner euro trots allt att det bara är 6 månader kvar på kontraktet. Han ska också ha begärt en ganska skaplig lön. Inte minst med italienska mått mätt. Ja. Det är inte en
olika kulturer så går han ju från Premier League där du kan känna väldigt, väldigt bra som kanske inte är den största stjärnan till en liga där det är lite mer modesta löner om du inte är på den allra högsta nivån.
Ja, det är visst om man är Cristiano Ronaldo så får man
bra betalt, ja.
Sån lön som Alexis Sanchez har i Manchester United till exempel, han får, jag kommer inte ihåg exakt hur mycket det är nu, men det är ju
typ 5 miljoner i veckan, är det inte så?
Ja, det är något sånt.
Özil ligger väl på typ 4, tror jag.
Jag tror att Alexis har över 200 miljoner om året.
Ja, ni får rätt oss om vi har fel här, när vi är ute och sladdar lite. Men
siffran jag såg för Ramsey var 6,5 miljoner euro om året.
Ja.
Och jag tror inte att det är en siffra som Juve har problem att betala egentligen.
Nej, och det är, med Premier League mot mätt så är det en ganska, ganska låg siffra. Vilket kanske förklarar varför så få engelsmän flyttar utomlands.
Mm. Det vill bli av i alla fall.
Jag tror att
det känns också, jag tycker det känns som rätt för Ramsey att dra till Juve. Jag tror att han kommer kunna vara bra för dem,
ja,
helt enkelt.
Ja.
Det jag ser fram emot att det händer. Den här då. Man gillar ju Arnautovic.
Ja, jo, det var tveklöst.
Det finns de som ratar Kina. Vi ska komma in på det lite senare. Och så finns det de som vill till Kina. Arnautovic är en sån. Nu har då West Ham
Är det för den sportsliga utmaningen, eller är det att han alltid har sett upp till de kinesiska klubbarna när man var liten? Vad tror vi sanningen finns?
Han är ju väldigt förtjust i den kinesiska kulturen.
Så måste det vara, just det, uppleva den matkulturen framförallt.
Ja, visst. West Ham ska ha tackat nej 35 miljoner pund från icke-namngiven kinesisk klubb. Det är inte så noga vilken det är.
Nej.
Jag tror inte Arnautovic vet vilken det är heller.
Nej.
Tror inte det spelar någon så stor roll.
Han bör dock kolla så han får bo i Peking. Det är bara ett litet tips om man lyssnar på andra Kina-proffs har för erfarenheter.
Ja, det är så. Annars är ju Guangzhou rätt vanligt. De har ju två stora klubbar,
ja, så är
som
det.
Har spenderat friskt. Och några andra också. Men ja, vi får väl se. Alltså, det är lite som att köpa sån här restresa, va? Man får se vart man hamnar.
Han köper en flygstol.
Ja, precis. Men han ska i alla fall vara inställd på att flytta nu i januari. West Ham ska som sagt ha tackat nej till 35 miljoner pund. Oklart då ifall den här kinesiska klubben har möjlighet att, de får väl gå till högre ort då, till den centralt beslutande ligan och till politikerna och fråga ifall de får lägga ett större bud eller inte. Det är väl så det funkar.
Precis.
Mm. Det kanske de kommer göra, kanske kommer det bli Arnautovic. Det sägs då att West Ham i sådana fall, en del i det här är att West Ham i så fall vill ha klart med en ersättare. Och då är det Callum Wilson från Bournemouth som ska in.
Billiga Callum Wilson från Bournemouth. Riktigt fyndläge på honom.
Riktigt fyndläge. Och han kommer ju kosta en halv miljard.
Ja.
Och vilket innebär att West Ham vill nog gärna ha en halv miljard för Arnautovic i sådana fall.
Det är det här, om folk undrar varför det hände så lite i januari, så är det väl här svaret finns någonstans. Att är det ju januari ska han anfallare så...
Ja. Du måste ersätta dem du blir av med.
Ja, men precis. Mm. Men då kostar det en halv miljard att få loss Callum Wilson liksom.
Ja,
det bör det inte göra egentligen, kan man tycka.
Nej, kanske inte riktigt. Men nu är vi där vi är, va?
Ja, absolut.
Mm. Samtidigt så alltså, om jag hade varit Callum Wilson så är ju läget nu att flytta.
Ja.
Han har ju liksom varit i Bournemouth så länge. Han har gått igenom alla skador, kommit tillbaks, är nu på någon slags topp igen. Och han är 24 någonting nu, tror jag. Jag tror det är läget, ska han flytta liksom, så ska han göra den här flytten. Sen tror jag han själv hoppades lite grann på det där Chelsea intresset som nog var på riktigt före Higuain dök upp som möjlig. Så tror jag att Chelsea hade tittat en längre tid på Callum Wilson under hösten här. Men det är klart att Higuain är liksom, han har ett lite annat CV.
Hur känner du där liksom, Callum Wilson en halv miljard eller Gonzalo Higuain för, ja, du skulle nog kunna låna honom ett halvår, ja, där liksom.
Jag tror intresset svalnade lite där.
Ja, känns så.
Men West Ham, varför inte? West Ham slog Arsenal i helgen, så
Samir Nasri, Patrick Schicks favoritspelare i alla kategorier, är tillbaka i Premier League. Blir man glad. Han droppade in.
Han droppade in, ja.
Ja.
Verkligen. Och han stod för en assist.
Ja, gjorde han.
Den gode Nasri. Nej, men man har ju en... Man har ju blandade känslor inför honom. Det är klart att han är en av de mest osympatiska spelarna som har spelat det där spelet i Premier League och på andra håll i världen dessutom. Nyss kommit tillbaka från avstängning och allt som...
Ja, han är ändå topp 5 intelligenta när han liksom dopar sig och lägger ut bilder på när han dopar sig i sociala medier. Det är ändå... Ja. Ja, då får man ändå ta av hatten för honom, känner jag.
Ja, precis.
Transparensen då?
Vi har ju tipsat många gånger tidigare om hans lägenhet. Ja. Det finns bilder från hans lägenhet som är otroligt bra. Det är liksom maxat allt vad man kan förvänta. Alltså vad man tror av den douchigaste fotbollsproffset någonsin. Som har fått tvingat sig själv bort. Han har gnällt sig bort från Arsenal och gjort flytten till Manchester City för en lite högre lönekuvert. Den lägenheten som den snubben köper, det är exakt den lägenheten som Samir Nasri hade i Manchester efter att han flyttat dit. Den var oerhört bra.
Hur många bilder på dig själv har du i din lägenhet? Eller ditt hus är det ju. Ditt hemmabyggda hus med din gigantiska altan. Du kan ju försöka fräst in en replika av dig själv i liksom altanen. Det vet jag inte, men hur jag kan tänka mig.
Ja, jag har kanske någon bild. Jag figurerar vid något tillfälle tillsammans med mina barn och sådär på någon bild, men det är väl allt.
Vi försökte ju få Jilan Ahmad när han spelade Malmö FF som en dare att han, om de vann SM-guld, skulle han beställa en staty av sig själv likt Mario Balotelli hade i sin trädgård. Det hade gärna varit fint att se.
Ja. Vilket jävla gäng de var där i City ändå. Alltså.
Ja, herregud. Dartkillarna.
Ja, för fan.
Men det är ju, alltså, jag kan ju inte släppa det här med inredningen och fotbollsspel. Det är så fascinerande att följa upp sociala medier. För vilken annan människa kommer på idén, framförallt de som inte har familj, att hänga upp foton på sig själv i sin lägenhet? Alltså det är så absurt så att det finns ju inte på kartan. Alltså, och Quaresma hade väl inrett sin sons rum med liksom en stor bara fondvägg på sig själv när han spelar fotboll. Mm. Det är ju bland det bästa jag sett också. Fascinerande, jag är snudd på mållös.
Jag hittade ganska snabbt där, hittade jag en bild från Samir Nasris.
Ja, hans lilla hot tub där nere i källaren, va?
Ja, precis, bara hänget där. Det är en bardisk det där, tror jag.
Ja, det kan det också vara, det är en bar i poolen kan man tänka.
Ja, någonting sånt. Den här poolen och alla neonlampor runt omkring och så här.
Det här alltså, är bra radio.
Jag utgår ifrån att ni sitter och googlar samtidigt som ni lyssnar på det här. Det finns oerhört mycket bra bilder där. Det är ju en spektakulär lya på så sätt. Man vill ju veta hur han bor nu.
Ja, så är det ju. Jag har ju också som socialt experiment en gång gjort om Quaresmas barnrum till Erik Nivas barnrum. Bara för att se hur det skulle bli om man har en gigantisk plansch på Niva som fondvägg och... Den finns på Instagram i arkivet. Det kan man också få en känsla av hur det skulle se ut. Den tycker jag är stark.
Mm-hmm. Ja, men den är bra.
Ja.
Den är bra, den är viktig. Den ligger ute.
Den ligger ute.
Googla på.
Ja.
Tillbaks till de viktiga grejerna. Samir Nasri och Arnautovic var vi inne på väg ut från West Ham. Morata då?
Ja.
Vart ska Morata?
Jag tror fortfarande på Sevilla. Det känns som han måste ju till Spanien nu. Nu är det dags att ändå komma hem och börja om, som man brukar säga. Och, ja, han kommer ju inte kliva in i Real Madrid nu. Det tror jag inte. Och
nej.
Barcelona är ju av förklarliga skäl uteslutet. Och Atletico Madrid kan man också strunta i.
Valverde var ute och hyllade Morata nu och fick ju frågan. Och ryktena går ju om att Barca ska vara intresserad. Nu har man ju liksom ingen riktig striker bakom Suarez. Och Sevilla köpte väl nu... Hur var det nu? Det var någon som de gick miste om nyligen som Barca hade tittat på, så de skulle titta på lite alternativ. Och då dök då Morata upp.
Ja.
Det blir ju svårt för en Madrid-kille som
ja,
som
det Morata. Blir det ju. Och då känns det som Sevilla eller kanske ett Valencia som gjorde sig av med en Batshuayi nu. Vi får se. Men någon sån mitten-toppklubb med ambitioner, om du förstår vad jag menar. Någon under de allra största där, tror jag hade funkat bra för Morata.
Ja. Vidare till Paredes, argentinaren, sägs förhandla med Chelsea då som ersättare för Fabregas. Sarri har ju sagt att han gärna vill se en ersättare till Fabregas. Kan det vara Paredes?
Jag tycker framförallt att det är fascinerande med hela Chelsea nu. Verkligen, det var vi också inne på tidigare, med att sportchefsrollen är så tydlig. För Sarri är ju inte nöjd med att Fabregas försvinner.
Nej.
Han har ju sagt att om han ägde klubben, så skulle han ju ta bort den här regeln de har, att om du är över 30 så får du bara ett ettårskontrakt. Och snart kan ju David Luiz också hamna i samma situation. Och Fabregas fick väl 3,5 år i Monaco, tror jag. Och jämför det med att få ett år i Chelsea, ganska stora pengaskillnader där. Och du blir ju inte mer attraktiv ju äldre du blir. Så att, det känns som en lite snäv regel, tycker jag, precis som Sarri, och har liksom så generellt att är du över 30 så får du inget flerårskontrakt.
Tycker generellt sett att Sarri har ju rätt.
Det är alltid.
Ja, men alltså, han har ju sällan fel i alla fall. Tycker han verkar vara en person som ofta har rätt.
Ja, han känns väldigt öppen, och det tycker man ju om. Han vågar ju berätta vad han tycker och sådär. Och även nu i Chelsea, där det känns som han kanske inte har den allra starkaste positionen trots allt, så vågar han ändå hela tiden vara öppen mot liksom, med sina intryck av ledningen och deras beslut. Så att, det applåderar vi honom för. Sen Paredes, hans eventuella... Det känns som de behöver ju bara hitta någon möjlighet att få någon nu.
Zenit, Sankt Petersburg, som han spelar för, ska jag säga, har tackat nej till då ett bud på 26,8 miljoner pund.
Ja.
Och det ska väl vara bekräftat att det budet har lagts, men det är ju ungefär i nivå med vad Zenit betalade för Paredes en gång i tiden, så att det tror jag de får jacka upp ett par snäpp om det ska gå i hand den här januarifönstret.
Ja, och ryska klubbar gäller väl fortfarande att deras problem är inte att få pengar så att de har råd med spelare. Deras problem är att övertyga tillräckligt bra spelare att komma till Ryssland. Det finns väl en del fördomar där fortfarande och en del sanningar också som gör att det inte är så lockande för alla att komma dit. Så att när de väl fått tag på en guldklimp, så har vi sett genom historien att då håller de ju väldigt, väldigt hårt i dem.
Badji vill du prata om?
Ja, Aliou Badji. Inte finns andra Badji som hade varit trevligare att prata om. Det är en annan sak.
Vem tänker du på?
Gamla legendarer, va?
Tänker du på Badji nu?
Nej, Badji.
Hadji.
Hadji. Vad fan?
Är det en sammanslagning utav Hadji och Badji?
Det här är den optimala fotbollsspelaren.
Det är den, vad säger man, optimala VM 94 spelaren liksom.
Det är hästsvansen och divalaten.
Aliou Badji.
Ja, Aliou Badji. Jag tycker att det är fascinerande det som händer nu, för att det, man älskar när klubbar är transparenta med saker och ting. Det applåderar jag alla dagar i veckan. Men det Djurgården gör nu gör ju att Aliou Badji hamnar i en väldigt speciell situation. I fredags fick vi reda på att det finns ett väldigt starkt kinesiskt intresse för Badji. Innan dess var det snack om framförallt franska klubbar. Och då ringde Bosse Andersson i fredags, och då sa han själv att det finns ett intresse för Kina, men buden är från Frankrike. Och Badji vill till Frankrike, så det är Frankrike som är det hetaste spåret. Och i Frankrike kan man tänka att Djurgården kanske skulle kunna få 25 miljoner kronor för Badji, om de har tur, skulle jag nästan säga. Då är det väldigt bra betalt, för så mycket har han trots allt inte imponerat. Kina, det jag hörde var att det fanns liksom intentioner och sådär från kinesiskt håll att 38 miljoner kronor ungefär vad man diskuterade. Och nu går Djurgården ut och säger att de nobbat ett bud från Kina som ska överstiga då den dyraste försäljningen de gjort, vilket betyder att det borde ligga över 40 miljoner kronor. Och anledningen till att det nobbas är att Badji själv har sagt nej. Djurgården ville sälja, men Badji ville inte och bli kvar av den anledningen. Och nu säger Djurgården då att nu jobbar de efter att han blir kvar hela 2019, bara för att han sa nej till det här. Och det är ju bra med transparens och så, men nu blir det ju så att Aliou Badji då, går han dåligt i Allsvenskan nu, så är han killen som har blåst Djurgården 50 miljoner. Är det rätt sätt att behandla en 21-årig kille på? Framförallt när jag tycker att hans skäl till det här är väldigt, väldigt... De köper jag rakt av. Han vill inte till Kina. Han vill bli Afrikas bästa spelare. Han känner att Kina är inte rätt steg för en 21-åring. Det kan väl alla hålla med om. Han vill till Frankrike, vilket Bosse själv har sagt. Och det kan man också förstå. Han är senegales. De har språket gemensamt. Det finns liksom en stor kultur där som han skulle känna igen sig. Han skulle kunna komma in i liksom samhället på ett väldigt, väldigt smidigt sätt. Så Kina känns ju rätt utvecklingsmässigt som den absolut bästa. Eller Kina, Frankrike känns som den absolut bästa övergången. Att Djurgården har suttit och avfärdat det franska intresset nu för att kineserna då förmodligen har betalat nästan dubbelt så mycket. Det känns konstigt, för liksom, ska de behålla Badji en säsong till då och tro att det franska budet kommer dubblas? Det kommer de inte göra. Eller tror de, ska de hålla honom lite gisslan då för att liksom, så att han till slut tvingas säga ja till Kina för att sen förhoppningsvis komma vidare? Det känns också konstigt. Så det känns som ett väldigt konstigt drag. Det känns som Badji hamnar i en väldigt obekväm situation som han inte förtjänar riktigt. Samtidigt som jag, om jag ska spekulera, tror att Djurgården gör det här för att piska upp pengarna från Frankrike lite mer, för jag tror fortfarande att de har som ambition att sälja Badji för att de ska förstärka på andra positioner och andra namn, och de har redan köpt en ny eller lånat in en ny anfallare. Så att, ja, det känns som förhandlingstaktik, men jag tycker Badji hamnar i en väldigt svår situation.
Så vilken situation skulle du säga att Batshuayi satt i?
Den har man satt sig själv i. Där kan man ju tycka att vad snabbt ens marknadsvärde kan raseras. Alltså, han gjorde jättebra i Dortmund. Och så åker han till Valencia och så är han jättedålig. Och helt plötsligt så är han liksom killen ingen vill ha. Det undrar man hur fan det gick till. Alltså.
Ja, nu snackas det om Monaco.
Ja.
Monaco som försöker värva sig ur sin kris. Uppenbarligen. Men det är klart, har man inlett ligan med att typ bara spela tonåringar i det här första halvåret, sen ta in Thierry Henry som tränare, kanske man behöver ha in någon som har spelat några säsonger, som finns med på planen också.
Så är det väl, och det är väl en jättebra rekrytering om de kan låna honom, såklart.
Ja.
Och Henry känner honom väl. Henry var ju hjälptränare till belgiska landslaget under VM i somras. Och där är bara Chai varit, ja, inte första anfallare, men han har ju varit en pålitlig rollspelare, om man ska uttrycka sig så. Så det är väl en bra affär av Monaco, säkert bra för Batshuayi också, men den här lånekarusellen han är ute på, undrar man också vad den ska resultera i, vad är hans karriär på väg nu? Monaco skulle, Bortmund skulle vara språnget upp, och istället så har han liksom rasat ner.
Det känns i alla fall som att det är ganska nära med Monaco nu, för att han ska inte spela i Chelsea i alla fall. Det är så mycket, så mycket är klart. Det pratades om utlåningar till England, men jag tror han själv inte ser, han är inte så sugen på Premier League, och du vet, spela en Crystal Palace har det varit prat om till
Stoke
exempel.
Stoke borta, en rainy day och så vidare.
Är ju Stoke inte kvar i Premier League?
Nej, nej.
Ordspråket
är kvar.
Precis, vi brukar prata om Burnley nu för tiden.
Är det så?
Burnley
är det
borta på tisdag. Men han är väl, halva Belgien pratar ju franska och halva flamländska. Jag gissar väl att Batshuayi är franskspråkig dessutom. Så att, en vända i Monaco.
Belgien, ja, Monaco ligger ju inte riktigt i Belgien. Nu är du också.
Nej, jag säger att Batshuayi är från Belgien.
Ja, när han behärskar nog
det franska språket.
Ja, det tror jag då.
Så jag tror att han hade kanske kunnat trivas där. Det är ju trevligt i Monaco annars. Våren liksom och sådär. Man får, kanske januari är lite sådär större, men någonstans i februari, mars börjar det liksom blåsa varma vindar nere vid
kan du lägga till den lilla jott och
Côte d'Azur och
gå in och spela bort din veckolön och så vidare.
Ja, precis.
Ja.
Betala ingen skatt.
Finns väl charmigare ställen än Monaco, kan man säga. Men det är väl det ultimata fotbollslivsstilsplatsen på något sätt. Nu när de inte kan, alla vill spela i Dubai igen där de semestrar hela tiden, så kan man hitta andra platser med vissa tveksamma regler och så vidare. Men det är ju en annan sak.
Jag har verkligen inte fattat grej med Dubai. Jag har aldrig varit där. Men vad fan, det är väl bara öken?
Ja, men det är varmt. Det är väldigt, väldigt lyxigt. Och det är ingen tidsskillnad. Varsågod.
Är det ingen tidsskillnad? Hur kan det inte vara tidsskillnad där borta?
Ja, du får fundera på det. Men det är...
De har bara löst det.
Ja, de har bara löst det. Nej, men det är därför fotbollslagen åker dit hela tiden. För att du inte behöver göra den. Du kommer väldigt långt bort från vintern till sommar. Och du behöver liksom inte vrida på dygnet.
Nej. Det kan jag förstå i och för sig.
Sen är det den här nackdelarna då ska vi nämna dem också för transparensens skull. Det är ju det här att det inte finns någon jämställdhet överhuvudtaget, att de behandlar sina anställda som slavar och att det inte finns några som helst skäl att försvara en resa dit. Så om ni tänker på semestra i Dubai eller Qatar, så tycker jag att ni ska tänka om.
Ja. Alltså, jag är fullt medveten om allt det negativa.
Ja,
med att åka dit. Jag har bara aldrig fått någonting positivt presenterat för mig. Jag tycker också att
har du inte sett videon när han saltar köttet? Har du inte sett det? Det är väl skäl nog att åka dit?
Nej, det är verkligen inte det.
Därför Ribéry åkte dit, därför Lewandowski åkte dit. Därför Neymar åker dit.
Ja, jag förstår det inte alls. Men visst
han saltar ju uppifrån längs armbågen. Vad är det du inte förstår?
Är den bilden från
Är
den bilden från Dubai?
Ja, det är väl från Dubai.
Jaha. Trodde du bara
den bilden, det är krylliga videon. Han saltar ju uppifrån längs armbågen. Det är värt att åka runt jorden för.
Ja.
Uppifrån längs armbågen.
Ja, det kanske man kan tycka. Frankie de Jong har vi varit inne på.
Ja, många gånger.
Han ska inte någonstans i januari. Manchester City behöver dock förstärka på centralt mittfält och framförallt på den här lite mer sittande positionen. Nu har du börjat kika på Ruben Neves. Eller börjat kika på det, jag tror de vet ganska väl vem Ruben Neves är. Men Wolves har satt en väldigt hög prislapp och City verkar inte vara så sugna på att betala några överpriser för en, vad ska vi kalla honom för, en, ett plåster. Plåsterlösning, en tillfällig lösning. Eventuellt. Det är ju en ung kille och han kan säkert bli hur bra som helst där. Har ju dock typ spelat sig ur startelvan i Wolves. Har inte varit så bra den här säsongen.
Det är så märklig, hela transfern är ju en Jorge Mendes transfer med Wolves och så vidare. Han lyfte honom från Porto för att sätta honom i Wolves då. Men bara det var ju helt, han var ju alldeles för bra för Wolves när han kom dit. Alltså det, direkt att han satte foten där så kom det rykten om att han skulle vidare. För det var ju en slags penningtvätt är ju lite hårt att säga, men det känns ju som det var Jorge Mendes sätt att göra Porto nöjda, och sen så ser han Wolves och så tänker han att han ska göra 200 miljoner till i vinst där när han drar dem vidare. Mm. Det, man har hela tiden väntat på det, men Guardiola var ju ganska tydlig med att de kommer inte betala det som det ryktas om i Ruben Neves fall. Frenkie de Jong sa han ju också att om Barcelona och Real Madrid är intresserade, då är det i de flesta fall hopplöst för dig att konkurrera om du är Manchester City då. Mm. Och Barcelona ska ju vara väldigt, väldigt sugna på Frenkie de Jong. Så att vi vidhåller nog, poddens officiella hållning är nog fortfarande att Barcelona har pole position där, va?
På de Jong, ja?
Ja.
Jag tror det. PSG såg det ju väldigt, väldigt mycket ut som ett tag, men det blir väl Barcelona.
Ja, det känns ju så. Och då ska Ruben Neves någonstans, då ska Jorge Mendes placera honom någonstans. Ska han också till Monaco då? Kanske inte just nu.
Han har satt ett gäng i Monaco tidigare.
Han har satt ett gäng i Chelsea också kanske. Mm. Men kanske inte hade det.
Ruben Neves som ersättare till Fabregas då?
Ja.
Det kan vara någonting. Men
till sommaren i så fall får vi ju undersöka här.
Ja, det får det ju vara i sådana fall. Manchester United, ja, går som tåget.
Ja, nu får man ändå någonstans, tycker jag, tona ner som tåget efter den här Tottenham-matchen. För att han får ju väldigt mycket cred nu, Solskjaer, igen. Ja. Men den här gången får man ju bara liksom konstatera att de hade ju David de Gea och en del tur. Så får vi ändå säga. Det var ingen taktisk triumf.
Nej, alltså Solskjaer har fortfarande mer att bevisa, det tycker jag. Men det är väldigt mycket ett lag som lever på en helt ny liksom entusiasm.
Ja, herregud,
och fått syre in i laget efter att Mourinho lämnade. Paul Pogba var ju fantastiskt bra igår till exempel.
Det är så fascinerande att läsa bara om så här, jag tror det är norsk press, de har gjort så här specialsidigt Solskjaer nu, för att det är total eufori där. Och då liksom skulle de reda ut vad som liksom vad var det taktiska snilledraget här för Solskjaer som har gjort att Paul Pogba då börjar blomstra, och då Pogba säger själv så här, ja, nej, jag får ju spela högre upp i banan, och så förklarar de, ja, för att Solskjaer har gjort liksom ett sittande mittfält bakom som ger understöd till Pogba. Och när man sitter och läser det är så här, men Mourinho, vad fan, alltså det här är ju helt solklara saker, alltså alla visste att det var ju bara att göra det här liksom för att få igång honom.
Ja.
Plus lite psykologi då. Men att han har varit i den här nästan sittande rollen så länge är ju helt
Men dels har varit det, men han har haft en, jag tyckte Martin Åslund var inne på det bra i studion igår, där han helt enkelt, det verkar som att Mourinho faktiskt inte förstår anfallsfotboll.
Ja.
Alltså han förstår han förstår försvarsfotboll, försvarsroller, vilka ytor man ska täcka och hur man ska få spelare att vara disciplinerade och taktiskt påslagna defensivt. Men offensivt så har hans inställning varit, det där får ni lösa. Och så har han haft världsstjärnor på de positionerna i alla lagarna varit, som har löst det åt honom. Om det nu har varit Zlatan, eller om det har varit Cristiano Ronaldo, eller
Eto'o.
Ja, precis. Eller Drogba, och så vidare. Så det känns som att en sån spelare som Lukaku ändå behöver, han behöver en roll, han behöver en uppgift offensivt, och att liksom, det finns en yta för honom, att vi har ett anfallsspel som faktiskt gynnar Paul Pogba. När det är liksom alla herrars fria åkning framåt, då missgynnas han av det, för då vet inte vart han ska ta vägen, och han springer in i de här åtvändsgränderna med bollen hela tiden, för det är ju det han gör. Han blir liksom ofta förkladdig med bollen när han inte vet exakt, nu spelar han ju på 1-2 tillslag, för att han har fått en instruktion om hur han ska liksom, här ska du springa och då ska du spela bollen där. Svårare än så verkar det inte vara. Det tyckte jag var en ganska bra spaning, för det har man ju faktiskt sett.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mourinho är verkligen inte den enda tränaren som har den inställningen. Det är ganska många brittiska tränare som är liksom så här, ja men vår offensiva tanke, men vi skickar ner den i kanalen och så slår vi ett inlägg och så finns det någon där. Det är liksom hela offensiva tanken, medan de flesta andra tränarna på den högsta nivån såklart har en utpräglad offensiv inställning och taktik och med tydliga roller för de offensiva spelarna också. Men det verkar ju inte riktigt vara så just under Mourinho.
Nej.
Jag tyckte det var en intressant spaning och att det har missgynnat Paul Pogba. Och så många andra, titta på Rashford liksom, herregud. Däremot så verkar det som att Solskär nu inte är i position att få ta över United permanent. Det har ju aldrig varit tanken. Jag tror inte att, alltså det har gått 6 matcher. Visst att
ja, då får du rulla på.
Ja, då får du faktiskt rulla på ganska mycket mer. Då han skulle behöva ta en typ en Champions League-final, tror jag. Mm. För att han ska få liksom ett 4-årskontrakt eller vad det kan röra sig om. Det ryktas om nu är ju dock att Gareth Southgate is under consideration.
Ja.
För att bli nästa då permanenta Manchester United tränare, för det är det ska handla om också. Det ska in en sportchef där under Ed Woodward är väl förhoppningen. Får se vem det blir, om de väljer att gå på ett fotbollsnamn eller om de går på ett businessnamn. Det finns ju verkligen två olika vägar. Alltså antingen så har man som Tottenham eller Liverpool att man faktiskt har en affärsman som sportchef i grunden. Eller så gör man som PSG när man anlitade Patrick Kluivert.
Hade Leonardo innan, han var väl lite mer framgångsrik.
Leonardo var lite mer framgångsrik.
Ja.
Och sådär. Ja, vi får väl se. Men Gareth Southgate.
Ja, där känns det ju som det här klassiska sjukan att man tittar på namn bara och nuvarande position. Alltså, han tränar väl Middlesbrough, Borough var väl hans första och enda klubbtränarjobb, tror jag. Och då ramlade han väl ur Premier League och fick lämna när han var ner i Championship. Mm. Och sen blev han då engelsk U21 landslagstränare. Om man stannar där, hade Manchester United rekryterat Englands U21 landslagstränare efter att han hade ramlat ur Premier League?
Vem är U21 landslagstränare nu? Ja, du ser.
Nej, det är sant. Det hade de ju inte gjort.
Nej.
Och vad har han gjort med Englands A-landslag då? Han hade ju jättelyckat VM, gjorde det bra. Men så mycket längre än så sträcker sig inte hans kvalifikationer. Bortsett från spelare då, såklart, där alla vet hur Gareth Southgate är. Så det är ganska lätt att sätta sig här och bara praktsåga det här. Jag tycker att de bara tittar efter status. Det som gör mig lite fundersam ändå, som kanske talar för att det här kan vara en ganska bra tanke, det är ju att Southgate är ju inte det här jätteegot som kommer komma in och dra i alla trådar och kräva mycket makt. Utan han känns som en om man ser hur han fungerat på det brittiska förbundet i alla fall, en ganska stor lagspelare.
Han känns som en diplomat.
Han känns verkligen som diplomat. Kommer ihåg när han tränade engelska U21-landslaget, så mötte ju Sverige dem. Han gav ju ett väldigt trevligt intryck. Kändes som han som var väldigt nära truppen och inte satt på sina höga hästar, utan faktiskt klev ner liksom på allas nivå och såg alla ögonen. Det korta intrycket jag fick, det var ändå väldigt positivt. Och om man tar den typen av tränare kan man hoppas att det är en sportchef då på väg in som verkligen ska få en tydlig roll. För om du ska ha Gareth Southgate till att liksom styra det taktiska, flytta koner, utveckla spelare, det kan ju vara jättepositivt säkert. Alltså, där har säkert Marcus Rashford och andra engelska landslagsspelare mycket att säga till. De kan säkert liksom ge råd till United-ledningen kring deras bild av det hela. Om de tycker att han är en jättebra tränare som liksom, de känner i engelska landslagssammanhang att han kan utveckla dem och komma många bra idéer, då kanske det är jättebra och så har man en liksom överstrateg ovanför honom som då har större makt över spelarförsäljningar och långsiktiga, och förhoppningsvis även det långsiktiga spelmässiga, för sportchefen ska ju inte bara rekrytera spelare om det ska finnas liksom en hållbar modell, utan han måste ju liksom sätta den långsiktiga strategin. Vart är den här klubben på väg? Hur ska vi spela och ut efter det då rekrytera spelare? Så att det inte blir de här taktiska förändringarna så fort man sparkar och rekryterar en ny tränare. Och där kanske Southgate har en jättebra roll att fylla då, som en lite mer passiv fotbollstränare verkligen. En fotbollstänkare. Och i så fall kan det nog bli bra. Skulle han då i det gamla United komma in som ny manager bara, då hade jag ju verkligen ifrågasatt hans kvalifikationer. Så är det ju.
Nej, men som sagt, som tränare, han har ju visat upp på ett taktisk hjärna under sin tid i det engelska landslaget, att han har faktiskt varit rätt finurlig med en del taktiska lösningar, inte minst under VM, men även innan. Det har varit ett lite skevt landslag att få ihop.
Och fått spelarna med sig verkligen, vilket känns som det kanske viktigaste är just Englands landslag. Det är många egon där som kanske inte, deras kvalitet kanske inte motsvarar deras självbild.
Nej, men just det där mycket att det stora problemet, inte minst under de här åren, alltså the golden generation då, när Svennis var förbundskapten med Lampard och Scholes och Gerrard och Ferdinand och Beckham och alla de där, och kom från olika lag, och de pratade ju inte med varandra, utan där fanns det ju liksom ingen, utan de var ju i sina klickar liksom, och var ju fortfarande rivaler fast de skulle spela tillsammans i landslaget. Det är ju naturligt att då blir det inte bra. Den där risken finns ju alltid när du är förbundskapten och alla dina spelare spelar i samma liga.
Så då var det ju verkligen inte den här stjärnförbundskaptenen, alltså Svennis Capello, och det var ju verkligen de namnen också som också kom in med en ganska hög svansföring i det hela.
Ja, precis. Och kanske inte hade den närheten till spelarna som de hade behövt för att kunna enas i det här projektet, utan de förstod kanske inte alla signaler spelarna emellan. Alltså Tord Grip i all ära, han kan mycket om fotboll, men han kanske inte riktigt uppfattade liksom,
förstår det engelska kynnet riktigt,
tonen liksom under frukostbuffén mellan Beckham och Carragher liksom.
Carragher ifrågasätter att Beckham har en hatt på sig hela frukosten för att han vill avtäcka sin frisyr inför pressen på träningen sen. Då kom Tord Grip fram med sitt dragspel och körde, nu blir det dans.
Exakt, och där tror jag så att det är en, ja men det gör man ju, är en diplomat och en skicklig man skulle han absolut kunna vara.
Ja, ja men precis, och då kanske finns en roll att fylla. Då ska jag kuppa in en ny grej i ditt körschema här, för IFK Göteborg har ju rekryterat en ny assisterande tränare här.
Ja.
Jag tycker det är intressant bara.
Hur kan det vara så mycket hås som en assisterande tränare?
Ja, det är fascinerande. Jag har skrivit något som kan kallas för en krönika, jag vet inte riktigt, men det sammanställt lite forskning kring hur liksom upplevelser triggas av fotbollsfans relation till sig själva, varandra och klubben. Det kan man läsa om man vill, men det är inte den jag vill göra reklam för, utan det jag tycker är intressant är just eftersom vi pratar med Manchester United och långsiktighet, att alla går mot den här sportchefsrollen nu för att liksom inte bli så sårbara när man tvingas sparka tränare hela tiden. Nu har IFK Göteborg en tränare vars auktoritet är ifrågasatt, och helt plötsligt får de in en assisterande tränare med en annan fotbollsideologi som är anställd av ett företag som skrivit ett 3-årskontrakt med klubben för att jobba efter den ideologin. Så huvudtränaren ska alltså förhålla sig till assisterande tränarens fotbollsideologi nu. Och de här rekryteringarna är gjorda samtidigt som IFK Göteborg fortfarande förhalar sin process med att skaffa en ny sportchef. De har intervjuat sportchefen, men de har inte gett något besked till vem de ska välja och sådär. Så att då är det alltså klubbdirektören som rekryterar en ny assisterande tränare och väljer en fotbollsfilosofi till sin huvudtränare innan han rekryterar sportchefen som sen ska jobba med det här. Var sportchefen då inte heller kommer få några pengar för nyförvärv, för de har inga pengar. Så det är en intressant rollfördelning, vill jag bara påstå.
Genialt.
Ja, intressant.
Alltså, så här, det är första gången jag har googlat en allsvensk assisterande tränare, tror jag.
Ja, det är ja, för att det är sån hype kring honom.
Ja.
Och han har gjort det fantastiskt Sundsvall såklart, fast man vet inte riktigt vad mycket han har gjort och vad Joel Cedergren har gjort. Det vet ju bara de. Men det är fotbollsideologin har ju Cedergren hyllat stort också. Samtidigt som Cedergren, när han intervjuades av vår kollega Per Boman i september, så sa han ju liksom att han stod helt naken inför den här ideologin. Det var helt revolutionerande för honom. Och då frågar ju Boman då så här, men är du inte rädd att alla bara ska sno det här? Uppmanar alla att gå och läsa på det här. Det är jättebra liksom. Det finns inga hemligheter så här, och vad beror den här stora framgången vi fått då? Nej, det är för att vi har så bra spelare nu. Vi har aldrig haft så bra spelare i Sundsvall, och de har värvat spelare ut efter den här liksom filosofin då. Och det här företaget kan säkert hjälpa IFK Göteborg att vara spelare, men då måste de ju ha råd med dem också. Och då är frågan om inte det här företaget ska vara sportchef då, istället för att det ska komma en extern sportchef. Och sen samtidigt, om de då sätter sig i ett externt företagsmakt, att de ska styra hela IFK Göteborgs framtida fotbollsfilosofi, liksom vad är deras intention där, hur mycket de förtjänar egna, alltså det finns så många frågor. Och det man måste efterlysa är ju tydligheten. Det måste ju liksom komma en rak linje. Det är så djupt fascinerande det som pågår.
Ja, det är verkligen det.
Ja, verkligen. Och
så, just att det är blåvitt också. För ja. Att de måste ju ta sig tillbaks. Ja. De är trots allt blåvitt.
Ja.
Så är det ju. Ja. Vi har fått en massa frågor. Jag ska försöka beta av dem i någon slags sur ordning här.
Ja, en jag ser fram emot oerhört. Vi har redan börjat tissla och tassla på redaktionen.
Ja. Vi kan mjukstarta lite med Bear Hellstreams fråga. Hur högt marknadsvärde har Pogba nu post Mourinho? Högre i alla fall.
Pogba är ju, det finns ju några unikum, inte bara när det kommer till fotbollsspelare utan även då marknadsmässigt, som vi gillar att prata om. Och det är väl bara två som är liksom högst upp. Det är Neymar och det är Pogba. Jag tycker de marknadsmässigt, den typen av spelare, så är de ju ovanför Messi, och de är definitivt ovanför Ronaldo nu, som ju har fått sitt anseende ganska, ja, skap till i kanten, exakt, med all rätt om det här nu stämmer, vilket man, ja, ni får läsa anklagelserna själva och bevis och så vidare, för man alla bildar sig en egen uppfattning. Vi ska inte agera folkdomstol här, men vi konstaterar att marknadsvärde kanske har sjunkit lite med åldern.
Inte just
också.
Det här avsnittet, vi kanske gör det ett annat avsnitt.
Ja, man vet aldrig. Så att, ja, vad kan vara Paul Pogba värd? Han är i alla fall värd 2 miljarder, det skulle jag ju utan att tveka säga. Vad säger du?
Jag tycker det är svårt. Jag tycker det, dessutom man,
jag tycker det var lätt.
Jag tycker man ska, jag hade i alla fall vägt in det faktumet att han faktiskt underpresterat när vinden har blåst emot.
Mm.
Alltså om man ska jämföra med en annan United-spelare som var väldigt bra igår, nämligen David De Gea. Alltså när hela laget kroknade, när det blev konflikter och allting, så var han fortfarande världens bästa målvakt.
Mm.
Kanske inte under hela den här hösten när det har varit som allra bäst, så har även han påverkats. Jag tror han påverkats ganska mycket av sitt dåliga VM i somras också. Men jag menar, han har under hela den här tiden hållit samma höga nivå, trots att han liksom var en trasig skrivare ifrån, en trasig fax ifrån att få lämna för Real Madrid och så vidare, så har han, det finns någonting med professionalism där som alltså, det är ju jag snackar skit, för det är ändå inte det man betalar för.
Nej,
det är inte någonting som någon av de bästa spelarna i världen har. Det är ju inte en egenskap som någon är beredd att betala för, uppenbarligen. Nu när jag tänker efter, alltså, vi tittar på så här, Ousmane Dembélé. Det är väl kanske inte den egenskapen är den första man tänker på. Han kan inte ens komma i tid till träningen.
Om du tänker efter också, kan du få upp David De Geas röst i huvudet? Kan du höra honom prata?
Ja, det kan jag.
Du kan det då? Ja, jag tycker om man jämför med Pogba, du vet ju hur Pogba sjunger, du vet hur Pogba pratar, du vet hur Pogba rappar. Jag vet knappt hur David De Gea pratar, bara för att liksom, han har inte tagit den rollen. Och det hedrar honom ur ett professionellt perspektiv, men ur ett marknadsmässigt gör det ju inte det.
Nej, jag blir alltid förvånad, för De Gea pratar ganska bra engelska. Mm. Vilket är väldigt få av spanjorerna som brukar göra. Det brukar alltid låta så oerhört spanskt. Det är klart att det låter spanskt när De Gea pratar också. Men han brukar kunna uttrycka sig. Sen verkar han ju vara en väldigt ödmjuk och väldigt sådär, lugn och sympatisk människa.
Och man vill ju att det ska betala sig, men det gör ju inte det.
Nej, det är ju inte det. Det är ju inte det folk betalar för. Hashtaggen inrakade bakhuvudet är värd mer än att man ger allt på alla träningar.
Så är det.
Av någon anledning. Men så 2 miljarder, absolut. Så är det ju. Och det, alltså när han är i den här formen, alltså när han spelar och när det flyter och han har en position som funkar för honom, men då ser jag ju inte många bättre mittfältare i världen som kombinerar alla de här egenskaperna med fysik och med avslut och framspelningar och alltså han kan ju allt då liksom. Så att, ja. Nej, mycket högt marknadsvärde. Ska vi ta den då? Andreas Eriksson undrade, vilken svensk politiker har bäst fotbollsagent-aura? Den är väldigt bra. Det var någon som svarade direkt, han kverulerar, Jan Emanuel. Och det stämmer ju.
Det stämmer ju.
Alltså, jag tänker så här, ska man beskriva en fotbollsagent aura, alltså ja, den mest typiska, så är det ju liksom, det är så att 30% hästhandlare och 70% bondskurk.
Ja,
där tror jag man hamnar hos en fotbollsagent liksom. En sjavig bondskurk. En dålig bondskurk.
Ja, jag hör vad du säger. Alltså, men det finns ju den gamla skolan också. Alltså, Stefan Löfven är ju ändå den gamla skolans fotbollsagent. Inte ja, i sitt liksom framförande, i sin svetsar-image, utan i sin liksom, till det rent yttre. Han är väldigt lik den här framgångsrika friidrottsagenten. Westfeldt heter han väl. Mm. Så jag tappar namnet på nu. Annars är ju Ebba Busch Thor skulle ju kunna vara liksom fotbollsfrusagenten.
Absolut.
Nu var ju hennes man tyvärr inte tillräckligt bra för att det skulle bli den, nej, typen av förhandlingar. Men hon har ju faktiskt det i sig, det skulle man ändå säga. Och hon skulle ju kunna gå rätt långt och kunna kompromissa rätt hårt med ganska mycket, tror jag, för att få som hon ville.
Mm. Men
Kristersson lurig också.
Kristersson är lurig.
Ja.
Jag undrar, har inte Hanif Bali lite fotbollsagent aura?
Ja, den här nya, de här,
ja,
unga.
Ja, men jag menar det. Alltså den moderna agenten.
Ja, de unga agentkillarna med väldigt mycket självförtroende. Där hade han, ja, kunnat ramla in faktiskt. Ja, men han hade ju kunnat Raiola chocka lite på Twitter också.
Ja, precis.
Minst sagt.
Ja. Ja, men kom med era bästa.
Ja.
det är ju kul när man tänker på det.
Ja, det är det. Gustav Fridolin är ingen fotbollsspelare.
Nej, inte Jimmy heller.
Nej, verkligen inte. Nej, herregud. Nej, han hade blivit överkörd ju.
Det hade blivit uppätna då.
Ja, verkligen.
Alltså det är den där procenten hästhandlare som ska in i bondskurks,
ja, den ska in.
Mixen.
Exakt.
För den är viktig alltså.
Ja.
Ja. Det är bara att googla dem. De ser ut som fotbollsagenter allihop. Man tittar på hur de ser ut på sina olika sätt.
Ja.
Anton Svensson skriver, Tammy Abraham går bra i Championship nu igen och ser ut att vinna skytteligan en andra gång. Är han bara en toppspelare på Championship-nivå eller skulle han vara aktuell för utlåning till Premier League-klubb eller tillbaka till Chelsea? Alltså han är ju en av alla de här Chelsea-talangerna som är väldigt bra och som ofta lämnar och som ofta är bra efter de har lämnat, men som sällan får chansen i A-laget. Vi ser en Hudson-Odoi som eventuellt då fortfarande är på väg till Bayern München. Även att Sarri verkar inte helt nöjd med hur Bayern München har betett sig i den här frågan. Det verkar inte vara Sarri som är calls the shots i det här läget, utan det är ju ovanför honom.
Men det känns som också Championship och Premier League är verkligen två olika världar. Vi ska inte fastna för mycket i den här gamla uppfattningen att Championship bara är sparka, spring och fysik. Mm. Det är ju mer sånt, men det, den har ju tagit ganska stora steg på senare också. Men det är ofta man ser liksom Premier League-talanger kliva ner och göra ganska bra, och sen kommer de upp i Premier League och så är det liksom... Det är en rejäl jäkla nivåskillnad där. Det är lite Göran Marklund-syndromet för de som kan dra den parallellen. Jag tänker inte gå in mer på den. Den får landa hos dem den landar hos. Mm. Men han är ju fortfarande ung, Tammy Abraham, va? Så att, han kommer nog få chansen i Premier League igen, tror jag. Men jag tror inte på att det här Championship-succé ska ses som en omedelbar signal på att man är redo för Premier League. För det steget är väldigt, väldigt stort.
Mm. En avslutande fråga, den är riktad rakt till dig, Patrik. Erik Wallskog skriver, vinter stora övergång så här långt. På en 10-gradig skala, hur stor succé kommer Leandro Damião göra i Japan och Kawasaki Frontale?
Ja, var det Eero Markkanen som flyttat till Japan också? Jag vet inte om det var det som blev klart idag. Ja, men Damião, det går ju inte att gissa mer än mindre än en 9 ändå, det måste jag ju säga.
Det måste det ju bli.
Ja, så är det.
Geniet, Leandro Damião.
Undrar om det finns en Damião-tröja i Nivas samling, tror du det? Är det den enda han undvikit? Du har ju åkt på turné med dem där.
Jag har ju turnerat runt med de där tröjorna, så jag har dessutom hängt dem, ja, otaligt många gånger på de där ställena.
Det är inte så att Niva hänger sina egna tröjor.
Nej, nej.
Och det är ett rykte säger också att när Erik Niva nu befann sig på asiatiska mästerskapen så kan han ha hållit sig med privat chaufför. Det är ju bara ett rykte.
Det är bara ett rykte.
Det är bara ett rykte.
Ah, okay.
Det är sant, men det är bara ett rykte.
Du har välgrundade källor här.
Ja, välgrundade källor för det.
Han sitter där ute va?
Ja, det kan han mycket väl göra.
Men ja, ser du någon så kan det mycket väl vara. Ja. Verkligen. Men Leandro Damião, det är klart att det är 10 av 10.
Ja,
Leandro Damião i Japan.
Ja.
Vi får nästan lösa en Kawasaki från Tale, om de heter så. Det står så. Jag kommer pasta frågan här. Leandro Damião.
Om jag får Nivas chaufför med mig så åker jag.
Ja, men det tycker jag.
Ja.
Det är han värd.
Det är han värd.
Det är han värd. Hörde ni, tack för att ni har lyssnat. Silverpodden är tillbaka i slutet på veckan igen. Premier League-podden, för er som gillar den, precis som förra veckan då, kommer ut på onsdag.
Ni är lite segare än helt enkelt.
Vi är lite segare, ja. Det var någon som tydligen var tvungen att jobba nere i Malmö imorgon.
Ja, okay. Jag tror det kallas analysarbete som tar så många dagar. Det är min teori.
Det tar sin tid.
Han har ingen privatchaufför.
Nej, det har han inte. Det skulle aldrig falla honom in.
Nej, det skulle inte. En man av folket.
Han joggar.
Kalle Karlsson. Han joggar gör med stor jäkla träningsbag. Och Sveriges största vinterjacka. Det är George Costanza.
Jag älskar den han har när han står vid sidlinjen med Carl Berg. Ja. Den stora jackan. Man vill ju inte frysa när man står där. Nej, det förstår jag också.
Hörde ni? Gärklass.
Ja, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. I think I worked for 16 years here in England. And I deserve a bit more credit than wrong informations.